السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi har kommit fram till hadithen om hadith Abi Huraira. Om någon av er vaknar, vilket nummer har ni i boken?
42.
Chama, kan du läsa?
Nej.
Höj rösten.
Från Abu Huraira radiyallahu anhu sade Allah sendebud sallallahu alaihi wasallam sade: när någon av er vaknar från sin sömn ska han skölja näsan 3 gånger, för säkerligen så övernattar shaitan i hans näsa. Muttafaqun alaihi fi Bukhari Muslim.
Ahsant. Tayyib. Denna hadith är relaterad till wudu, och ni kan nämna här att det läggs till i vissa riwaya. Om någon är vaknar upp och ordet och vill göra wudu, att det läggs till i vissa hadither och vill i Bukhari, och vill göra wudu, så ska ni skölja näsan 3 gånger. Nej.
Och vill
eller ska? Ska eller vill göra wudu? Om någon av er vaknar och ska göra wudu, här nämns inte ordet wudu. Här nämns bara om du vaknar. Okej? Och ordet som används är faljestenfir, eller istinfar, som betyder att blåsa ut vatten från näsan. Och då säger ulema att då är det underförstått att man måste ta in vatten i näsan. Eller hur? Så att den här processen att ta in och ta ut vatten från näsan. Fa'inna shaytan. Shaytan, de säger här ulema att ordet shaytan språkligt kan komma från shatan. Shin ta nun. Alltså vad är grundordet till shaytan? Shatan är ba'uda anil haqq. Någon som är långt borta från sanningen. Shatan, den som är långt borta från sanningen. Och den andra åsikten är att ordet kommer från shat. Yashib ay idha halak. Yani det kommer från shin, alif, ta, shat, som betyder någon som har gått under. Shaitan, som vi känner till ifrån Allahs skapelser. Allah skapade honom av eld. En heter shaitan och flera heter shayatin. Och de är en dold värld för oss. Och shayatin, de är Iblis barn. Shayatin, de är Iblis barn. Shat halak, någon som har gått under. Nå. Tayyib. Här har vi lite frågor som då nämns i hadithen. Hadithen bevisar att det är rekommenderat eller wajib att skölja näsan när man vaknar från sömn. Men då kommer frågan, vilken sömn? All sömn eller sömn under natten? Och de flesta ulema nämner att vad som här menas då är sömn under natten. För ordet som användes på arabiska är yabitu. Fa'inna shaytan yabitu. Och på arabiska al-baytuta, bata yabitu och al-baytuta betyder att man gör någonting på kvällen. Spelar ingen roll om man är vaken eller sover. Man säger till exempel bata fulan yaqra. Personen var vaken och läste på natten. Okej? Okay? Bata Zaid na'im. Han spenderade natten sovandes. Så ordet bat på arabiska används bara för att beskriva vad som sker under natten. Så här nämns just i den här hadithen då att shaitan yabitu. Yani han är i näsan på personen under natten. Och då säger då många av ulema att den här hadithen handlar om när man vaknar upp på morgonen, alltså efter natten, och inte om man har sovit under dagen. Sheikh Ibn Uthaymin nämner här samma sak, men han säger att för att vara på säkra sidan så är det bättre att göra, att skölja näsan efter all sömn, både dagen och natten. Wallahu a'lam. Och sen kommer då frågan, är det wajib eller är det sunna att skölja näsan när man vaknar upp på det här sättet? Och alla alam, det finns ikhtilaf i frågan. Imam Ahmed och Ibn Hazm lutar åt att det är wajib, medans de flesta ulema håller åsikten att det är rekommenderat. Här nämns också att shaitan ständigt är nära människan. Och shaitan försöker att gå in i människan. Och det finns ingenstans att gå in i människan förutom de platser som är öppna av människan. Och det är näsan och munnen. Och därför till exempel har vi beordrats att hålla förmunnen när vi gäspar. För hadithen nämner att shaitan går in i munnen. Så här när du sover, om en person sover med stängd mun då till exempel, så är den enda platsen för shaitan att försöka ta sig in i människan genom näsan. Så hadithen bevisar att shaitan är på människan och försöker att gå in i människan, manipulera människan. Och hadithen bevisar också, som ulema säger, att vi är ålagda att skydda oss från shaitan. Att ta de yani tillvägagångssätt och de medel som vi har för att skydda oss från shaitan så gott vi kan. Och det här är någonting som vi tror på sker, hur det sker, Allahu a'lam. Hur shaitan går eller kommer till någons näsa under natten vet vi inte. Men om profeten Muhammad alaihissalam har sagt så, då är det så. Shaitan är stor, liten, blir smal, hur han kan ta sig in, Allahu a'lam. Alltså, vi accepterar det och tror på det. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, nah, vi kommer till den i nästa hadith, hans åsikt i den här frågan. Nah, så det är sunna när man vaknar upp att då skölja näsan. Och vaknar man upp och gör wudu, så ska man ju skölja näsan. Vi nämnde den korrekta åsikten att det är wajib att skölja näsan i wudu. Kommer ni ihåg den åsikten? Då profeten alaihissalam beordrade att skölja näsan. Trots att al-jumhur, majoriteten, var på åsikten att det är sunna, så sa vi att Imam Ahmeds åsikt att det är wajib är den korrekta. För det är det som bevisen tyder på. Och här är det också säkrast att när man vaknar upp från nattsömnen att man sköljer näsan. Även om man inte skulle göra wudu eller av någon anledning man kanske har gjort salat, jag vet inte, men att man sköljer näsan när man vaknar. Det är alltid det säkraste. Och som Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nämner, även om man sovit på dagen. Så vi går vidare till nästa hadith som är lite på samma spår. Vem läser den? Ja.
Abu Huraira radiyallahu anhu sade, Allah sände bud sallallahu alaihi wa sallam, sade, när någon av er vaknar från sin sömn kan han inte föra in sin hand i skålen med vatten för tvagning förrän han har tvättat den 3 gånger. För säkerligen vet han inte vart hans hand har varit under natten. Al-Bukhari och Muslim, och formuleringen är Muslims.
Ahsant. I denna hadith så nämner du Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam har sagt: "Idha istayqadha ahadakum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yadah." Om någon av er vaknar upp från sin sömn så ska han inte föra in den i en tillbringare tills han tvättat den tre gånger, för han vet inte vart hans hand har spenderat natten. Och denna hadith finns då i Bukhari och i Muslim. Denna hadith bevisar att en person som vaknar upp från sömnen och ska föra in sina händer i en tillbringare med vatten först måste tvätta dem tre gånger. Han måste tvätta dem tre gånger. Det räcker inte med en gång eller två gånger, utan han måste tvätta dem tre gånger utanför tillbringaren. Hänger ni med? Vi talar inte om en person som ska tvätta händerna under kranen som vi gör. Utan vi talar om en person som kanske bor på landet där man gör vudu från en hink. Det är inte så i många länder. Man har en hink eller någonting med vatten där man kanske stoppar in händerna för att göra vudu, skölja munnen och så vidare. Då ska du inte bara vakna upp från sömnen och stoppa in händerna i vattnet, utan tvätta först händerna tre gånger utanför den här tillbringaren. Och det här nämndes också i hadith Uthman radiyallahu anhu, att han innan han gjorde wudu så tvättade han händerna tre gånger utanför tillbringaren. Och åsikten att det är wajib är åsikten av Imam Ahmed rahimahullah, att det är wajib. Medans majoriteten av ulma är på åsikten att det är mustahab, att den här handlingen är rekommenderad. Samma fråga som i förra hadith: handlar denna hadith om nattsömn eller dagssömn? Vad säger ni?
Nattsömn.
Nattsömn, vad är beviset? Måste förstå arabiskan här. Det är samma hadith här. För innehu la yadri ayna batat yada. Batat, yani vi sa ordet bata används bara för att beskriva vad som har skett på natten. Men el-jumhur, majoriteten av ulema, är ändå på åsikten att man tvättar händerna efter all sömn, vare sig man sovit på dagen eller natten. Ani din rekommendation. Och åsikten att det var wajib, det var Imam Ahmeds åsikt. Och då är det efter nattsömn. Okej? Okay? Medans de andra ulema är på åsikten att det är sunna när man vaknar upp. Och de säger att det spelar ingen roll om det är nattsömn eller dagssömn. Nah. Hadithen bevisar också att den här bestämmelsen är begränsad till mindre tillbringare el-aniya. När det kommer till el-birak och stora vattensamlingar så är det en annan sak. Om du har en stor brunn till exempel med tusentals liter vatten, det är en annan sak. Utan den här hadithen handlar om yani mindre vattentillbringare. Och en fråga som här dyker upp är: om en person vaknar upp och för ner händerna i en hink med vatten, blir vattnet najis? Det blir ofräscht. Kan han göra wudu med vattnet? Ja. Vissa ulema nämner att vattnet är rent, men det är inte renande. Okej, okay, det blir tahar och inte mutahar. Och det här nämner al-hanabila, att vattnet är rent, men du kan inte rena det med vatten. Men inshallah den korrekta åsikten att vattnet är rent. Baserat på den principen vi gick igenom i början av boken. När klassas vatten som najis? När färg, lukt eller smak ändras med någonting najis. Och det här är inte fallet. Här har inte vattnet ändrat färg, lukt eller smak med något av dessa. Okej. Okay. Så majoriteten håller då att det är makro, ogillat att stoppa in handen i vattnet. Medan Imam Ahmed håller att det är haram att stoppa in händerna i vattnet. Men även om det är haram så betyder det inte att vattnet blir najis. Utan får synd på dig för att du inte praktiserat en hadith. Men det gör inte vattnet orent. Men ulema säger om du däremot vet 100% att du har najasa på händerna. Så personen vaknar upp och han ser najasa på händerna. Då är det haram att stoppa in det vattnet. Och sen använda vattnet. Då måste han tvätta det utanför. Här talar vi om en person som vaknar och han ser ingenting speciellt på händerna. Men han vet inte vart de har varit under natten. Då tvättar han händerna utanför denna tillbringare. Imam al-Khattabi, Abu Sulaiman al-Khattabi, en känd man från Salaf, som har skrivit en av de första förklaringarna på Sunan Abi Dawud. Han säger att denna hadith bevisar att al-akhdhu bil-ihtiyat fi bab al-ibadat awla. Att det är bättre att vara på säkra sidan när det kommer till dyrkan. Denna hadith bevisar att det är bättre att vara på säkra sidan. Och då säger Imam Nawawi: "Ma lam yakhruj an hadd al-ihtiyat ila hadd al-waswasa." Så länge det inte går till överdrift, denna yani att vara på säkra sidan, så att man faller in i waswas, att man börjar tro att allting är najis och allting är hit och dit och man överdriver, då är det någonting klandervärt. Hadithen bevisar också att det är tillåtet och rekommenderat att använda al-kinayat. Al-kinaya är att man använder synonymer för någonting som man skäms över att nämna. Att man kanske inte använder vissa ord. Istället för att säga hans hand kanske har varit i hans alhamstan. Jag vill inte ens säga det, men ja, ni förstår. Och har fått avföring på sig och så vidare. Du vet inte vad handen har varit. Yani alla förstår vad han säger. Den som hör hadithen förstår vad han menar. Han vet inte vad handen har varit. Yani krävs inte speciellt mycket för att förstå vad han menar. Så att det är bra att använda, eller tillåtet och rekommenderat att använda al-kinayat för saker som man skäms över att nämna. Och därför till exempel i Koranen finner vi att Allah aldrig nämner ordet jima, samlag. Men samlag nämns i Koran. Men alla använder ord som lämestumun nisa. Ni har vidrört kvinnorna. Och liknande termer. Ja. De lärdas åsikt beträffande denna bestämmelse. Al-Shafi'i och al-Jumhur är då på åsikten att det är rekommenderat att tvätta händerna efter all sömn. Att tvätta händerna 3 gånger efter all sömn. Spelar ingen roll om det är dagssömn eller nattsömn. För att det här med att handen kan hamna fel kan även ske på dagen. Okej? De säger att det är rekommenderat att tvätta händerna efter all sömn. Medan Imam Ahmed säger att detta då är begränsat till nattsömn. Och de lärda har 3 olika åsikter när det kommer till varför man ska tvätta händerna efter sömnen. Vad menas med att man vet inte vad handen har varit under natten? Här nämns då 3 åsikter. Den första åsikten är att vi inte vet varför. Det här är en hikma, en vishet som vi inte känner till. Och allting som islam har påbjudit finns det visheter i, så vi accepterar bara denna bestämmelse utan att känna till visheten bakom den. Och då profeten al-Islam säger att han vet inte vart handen har varit, indikerar på att vi inte känner till visheten bakom detta. Det är den första åsikten. Den andra åsikten är att den här vi förstår oss på orsaken bakom detta. Och det är att en person kan röra vissa platser på kroppen där det finns najasa. Och då nämner vissa ulema här att folk som ibland bor på landet och inte har tillgång till vatten kanske efter toalettbesök rengör sig med istijmar. De tvättar sig inte med vatten utan torkar sig med sten eller någonting sånt. Vilket är tillåtet. Vare sig man har eller inte har vatten. Så räcker det med att bara tvätta sig efter toalettbesök med vatten. Med papper eller sten eller någonting. Och det är maruf att om man gör det så kommer det finnas någonting kvar vid yani, platsen. Och sen om man plus på detta under natten ligger och svettas och så vidare. Och sen lägger man handen där så kan man få orenheter på handen. Och därför är det då visheten bakom detta att man ska tvätta handen när man vaknar. Okej, det här nämner vissa av ulema att det här är orsaken. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, han säger att orsaken är, det är tredje åsikten, är att shaitan har lekt med din hand. Och det var det vi nämnde förra hadithen. Att shaitan drar här parallellen mellan att shaitan försöker gå in i näsan och att han leker med dina händer. Belägget är enligt honom hadithen att shaitan försöker gå in i näsan. Att du vet inte vad handen har varit. Yani shaitan kan ha lekt med din hand. Ja. Wallahu alam. Vi vet inte, men vi vet att det är sunna att tvätta händer. Och det här har vi nämnt tidigare att vi som muslimer agerar på vad Allah Azza wa Jalla har påbjudit och på vad profeten Ali Islam har påbjudit även om vi inte vet visheten bakom det. Och vi gör inte som Ahlul Bidda att vi lämnar en sunna tills vi har förstått oss på yani visheten. Utan vi praktiserar sunna så som sahaba gjorde. Sami'na wa ata'na. Khalas. De accepterar vad de har beordrats med. Ja. Så slutsatsen av hadithen är att när man vaknar upp från sömnen så är det då en rekommendation eller obligatoriskt att tvätta händerna innan man för in dem i en vattentillbringare. Alhamdulillah, denna hadith visar också på hur islam lägger vikt på renlighet, på en nadafa. Vi går vidare till nästa hadith. Vem läser? Hadith Laqib. Har vi ingen ny? Vem? Yamin, får du höja rösten?
Laqib bin Sabira radiyallahu anha sade Allah sände bud sallallahu alaihi wa sallam sade fullborda er vudu och för in vatten mellan fingrarna och överdriv med att ta in vatten när du sköljer näsan förutom om du är fastande. Berättat av de fyra och Ibn Khuzama ansåg den vara autentisk.
Ahsant. Så den här hadith berättas då av Laqib ibn Sabira radiyallahu ta'ala anhu. Han säger att Rasulullah alaihi salatu wasalam säger asbigh al-wudu. Asbigh, yani fullborda eran wudu. Och ordet asbigh min al-isbagh wa huwa al-ittisa' wal-itmam betyder då att fullborda, kan man säga. Att komplettera och att fullborda sin wudu på bästa sätt. Och det här är någonting som mashallah islam har uppmanat till. Att man ska fullborda sin wudu på bästa sätt. Vi kommer att nämna att det finns två sätt att fullborda wudu på. Det obligatoriska och det rekommenderade. Det obligatoriska är att man gör wudu ut med koranversen. Och det rekommenderade är att man gör lite extra utöver det. Och profeten Muhammad a.s. har nämnt en enorm belöning för de som fullbordar sin wudu. Som det finns i hadith muslim. Där han säger ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Ska jag inte berätta för er med vad Allah subhanahu wa ta'ala suddar bort synder och höjer folk i nivåer. Och då säger sahaba bala ya Rasulullah qala isbagu al-wudu ala al-makarih. Genom att göra wudu isbag, yani fullborda sin wudu under svåra förhållanden. وكثرت الخطاء إلى المسجد وكتجو مونغستير تيل موسكين وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وكت انفنت ان بيرن افتر ان انان بيرن يعني موسكين دتا ار الرباط رباط يعني ات رباط بتيدر ستة وفكتا جرنسنا فرن ات فيندر سكا اتاكيرا ودن حديث في سي مسلم Så här nämns det att Allah subhanahu wa ta'ala suddar bort våra synder och höjer oss i nivåer om vi gör wudu, fullbordar våran wudu under svåra förhållanden. Så att fullborda sin wudu är någonting varje muslim ska sträva efter. Och sen säger han här وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِ och för in vatten mellan era fingrar. Ett takhlil på arabiska, vilket också kommer att nämnas i kommande hadith, betyder att man för ihop någonting med varandra. Yani khallil, att man för ihop, yani man drar fingrarna mellan fingrarna. Det är ett takhlil på arabiska. Och det här är en form av isbar. Att tvätta mellan fingrarna. Du kan göra wudu genom att bara låta vatten rinna på handen. Det är wudu. Men i Sverige är ni extra att du för in fingrarna mellan de andra fingrarna och mellan tånaglarna. Och då har nämnts i vissa hadither om ni gör wudu فَخَلِّلْ أَصَابِعْ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ. Om ni gör wudu så för in fingrarna mellan era andra fingrar och mellan tårna.
Man ska inte gnugga den här.
Kommer till det så. Nej. Hadithen bevisar att det är rekommenderat att göra ett takhlil. Att då gnugga mellan fingrarna eller att gnugga mellan fingrarna kan man säga. Och nästan alla ulema säger att det är sunna. Förutom al-Malikiyya. Imam Malik som säger att det är wajib. Eller afan. Nu blandar jag ihop det, en bestämmelse som kommer senare. Ulema säger att det är rekommenderat. Att föra in fingrarna mellan då tårna och mellan fingrarna. Men det är wajib om vatten inte når den platsen. Om en person till exempel har tår som sitter jättehårt mot varandra. Och du vet att om du bara för in din fot under kranen och tar ut den. Så kommer det vara torrt mellan tårna. Då är det wajib att föra in naglarna eller tårna, eller föra in fingrarna mellan tårna. Okej? Okay? Då blir det wajib. Men om du vet att vatten kommer in, då är det sunna. Att gnugga mellan tårna. Och det är också, som Sheikh Saleh eller Sheikh nämner, en form av renlighet. För ibland samlas dåliga dofter mellan tårna och så vidare. Vi kommer till det. Det finns en hadith i Abi Dawud och i Tirmidhi där profeten alayhi salam gjorde wudu och han tvättade sig mellan tårna med sitt lillfinger. Han använde lillfingret och Sheikh Albani nämner att det spelar ingen roll om det är höger eller vänster hand, men att han använde lillfingret för att tvätta sig mellan tårna. Och där har vi också berättelsen om då Imam Malik rahimahullah såg en person tvätta sig mellan tårna med lillfingret. Och han säger, vad gör du? Så han nämner att det här är en sunna. Han säger, vilken sunna? Så han nämner hadithen med kedjan. Och då så efter att han hört den här hadith så började Imam Malik att praktisera hadithen och tvätta sig mellan tårna med lillfingret. Och han sa att det här är sunna. Och det här visar också på våra ulemas ödmjukhet. Och att ulema inte är allvetande. Utan de är också folk som ständigt försöker att lära sig. Och att när de får kunskap så tar de emot den. Inte att jag vet allt, jag kan allt. Utan de tar emot kunskapen även om det kommer från någon som kanske inte är på deras kaliber. i kunskap. I hadithen nämndes också وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ, och överdriv i att ta in vatten i näsan, förutom om du fastar. Det här är en rekommendation och inte någonting wajib. För om det skulle vara wajib att dra in vatten så djupt man kan i näsan att det nästan kommer ner i halsen, då skulle profeten a.s. inte nämna ett undantag om du fastar. Utan då skulle det vara wajib även om man fastar. Okej? Okay? Så det är en rekommendation att ta in vatten så djupt som möjligt i näsan och sen blåsa ut det. Och det är ju självklart mycket renare. Men att man inte då ska göra det om man är fastande. Då ska man inte ta in vatten djupt i näsan. Och denna hadith bevisar också den viktiga principen inom fiqh som kallas för sedd och barai. Att man stänger vägarna. Alltså man stänger vad som kan leda till någonting dåligt. Men när du fastar är det ju inte bra att få ner vatten i halsen. Eller hur? Så att för att vara på försiktiga sidan och stänga den här vägen, så ska du inte göra detta när du fastar. Och det är en princip som islam har kommit med, att man försöker att hindra någonting dåligt från att hända innan det händer. Det kallas för sedd och barai. Okej? Och i hadithen nämndes också i tillägget här وَإِذَا تَوَبَّأْتَ فَمَضْمِدْ, och om du gör wudu så skölj munnen. I riwaya från Abi Dawud. Och det bevisar att det är wajib att skölja munnen. Och det vi sa att denna hadith är ett av bevisen på att det är wajib att skölja munnen i wudu. För att profeten a.s. beordrade det här med att skölja munnen. Och att det också är rekommenderat att skölja munnen när man fastar. Det är samma bestämmelse. Jag tänkte det, men jag har inte skrivit ner något. Jag glömde. Det står i en annan bok, inte den här boken. Om man är täppt i näsan. خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. Allah kräver inte mer av det än vad du kan. Du tar upp vatten och försöker, även om du bara går in i näsborrarna. خلاص, du har gjort ditt igen. Nej, خلاص, du är ursäktad. Om man är täppt i näsan är man ursäktad. Så. Isbagh al-wudu är först och främst då att utföra wudu så som Allah har nämnt i Koranen. Att alla kroppsdelar blir blöta. Att inte blöta ner alla kroppsdelar är inte från isbagh al-wudu. Och den korrekta åsikten är att om man inte blöter ner alla kroppsdelar så är ens wudu ogiltig. Ens wudu är inte giltig. Då profeten Alisam såg en man göra salah och det var en liten bit som en dirham på hans fot som inte var blöt, så sa han till mannen att gå att göra om sin wudu. Okej, okay? Så att det är inshallah den korrekta åsikten att allting måste vara blött. Jag går vidare till nästa hadith. Hadith Uthman radiyallahu anhu. Vem läser? Vill du ha någon ny?
Jag kan läsa.
Sadr.
Uthman radiyallahu anhu berättade att Allah sände bud sallallahu alaihi wa sallam brukade föra in sina blöta fingrar genom sitt skägg då han gjorde wudu. At-Tirmidhi och Ibn Khuzaima ansåg den bara autentisk.
Ja. Denna hadith handlar om takhlil och lahya, att föra in vatten i skägget. Och många av ulema, majoriteten av ulema, är på åsikten att denna hadith är da'if, den är svag. Imam Ahmed och Abu Hatim säger att det finns ingen autentisk hadith kring att göra takhlil på skägget. Det finns ingen autentisk hadith i ämnet. Medan vissa andra ulema som Ibn Khuzaima, Imam Hakim, Sheikh Albani, Sheikh Bin Baz också här, nämner att haditherna tillsammans stöttar varandra och når yani, nivån av acceptans. Yani, de är autentiska och bevisar att det är en sunna att då ibland föra in vatten i skägget. För att profeten alaihi salam gjorde det ibland och inte alltid, som Sheikh bin Baz rahimahullah nämner. Och vad som också stärker att hadithen har en grund är att det har berättats autentiskt från flera av sahaba att de brukade föra in vatten i skägget under wudu. Och bland dem är Abdullah ibn Umar och ibn Abbas och Abu Umama. Det är autentiskt berättat att de brukade föra in vatten i skägget under sin wudu. Den stora imamen Ad-Dahhak, han sa att Ibn Umar radiyallahu anhuma såg mig göra wudu. Och då så sa han, ja Dahhak, khallil. Ja Dahhak, khallil. Yani, gör takhlil. Och då så sa Dahhak att jag gjorde takhlil mellan fingrarna. Och då så sa Ibn Umar, ja Dahhak, hakada aw wa ashara ila lahyatihi fa khallalaha min tahti dhiqnihi. Så här ska du göra takhlil. Och så pekade han mot skägget och tog vatten och förde in det under skägget genom skägget. Okej, och denna athar är autentisk. Så att sahaba praktiserade detta och beordrade andra att praktisera det tyder på att det här är något som har en grund i sunna och stärker alla dessa hadither. Och vissa ulema nämner att haditherna är så många att de når nivån av ett tawatur. Det har nämnts från, jag tror vissa ulema nämner 16 eller 15 sahaba. Men vissa hadither är väldigt svaga och ganska svaga och så vidare. Men tillsammans, som Sheikh bin Baz och vissa ulema nämner, så tyder det på att de har en grund. Att det här är en sunna. Att det då är rekommenderat att föra in vatten i skägget. Nej, vi ska nämna det. Ulema nämner två sätt. Ett sätt är att du har vatten. Och liksom som du kammar... Du kammar skägget med fingrarna. Så att fingertopparna kommer på huden. Okej? Okay? Det är ett sätt, som att du kammar igenom skägget. Det andra sättet är att du har vatten i handen. Och för in vattnet under. Underifrån, vid hakan. Så att vatten kommer till på skägget. De här två sätten, alla och alam, har ulema nämnt.
Man skulle tvätta ansiktet.
Lahda. Och takhlil al-lahya, att föra in fingrarna genom skägget, är en process man gör när man tvättar ansiktet. Inte före eller efter, utan när man tvättar ansiktet. Okej? Okay? Och då så säger ulema att skägg delas in i två kategorier. De som har tjockt skägg och de som har tunt skägg. Beträffande de som har tunt skägg, de har några hårstrån på hakan, de måste tvätta kinderna och hakan här nere. De måste göra det. För att det faller in under ansiktet. Och Allah har sagt i Koranen att vi ska tvätta ansiktet. Och för dem finns ingen mashaqqa, finns ingen svårighet i att tvätta huden. Att vatten når huden. Men om man däremot har jättetjockt skägg och det är svårt, jobbigt att vatten ska nå huden, så räcker det med att stryka vatten över skägget. När man tvättar ansiktet så drar man bara vatten över skägget. Det räcker. Förutom i ghusl. I ghusl så ska huden bli blöt. Men i wudu så räcker det med att man drar händerna över skägget. Ja. Och Sheikh ibn Taymin, rahimahullah, nämner också lärdomarna av denna hadith. Och lärdomarna av denna hadith, han säger att profeten Muhammad a.s. hade ett tjockt skägg. Det var brett och det var tjockt. Wahia min jamal wajhur rajul. Och att ha ett skägg är vad som gör mannens ansikte vackert. Wa min sunan al-mursalin. Wa min sunan al-fitra. Och det är också från sändebudens sunna. Och det är också från de egenskaper av fitra, det vill säga den naturliga normen som Allah Azza wa Jalla har påbjudit människan att ha skägg. Och så säger Ibn Taymiyyah, och därför finner vi att profeten alaihissalam har varnat för att raka sitt skägg och att ta lätt på skägget. Då han sa khaliful mushrikin waffirul lihya wal liha, att skiljer från el mushrikin och låt era skägg växa. Eller släpp era skägg. Eller låt era skägg vara. Släpp dem, låt dem vara. Och efterlikna inte el mushrikin och el majus, utan efterlikna istället profeterna och sändebuden. Och sen säger Sheikhen, och därför är det haram att raka skägget eller att ta någonting från skägget. För det här är en synd som strider mot el-fitra och strider mot profetens beordring alaihi salatu wassalam. Och han talar sen väldigt mycket om just skägget. Men det är från profetens väg alaihi salatu wassalam att låta skägget vara, att släppa skägget. Och sen den frågan som han tog upp, att raka skägget är självklart haram, men att ta någonting från skägget, där finns det olika åsikter. Jag känner inte till någon alim som har sagt att det är halal att raka skägget, men att ta från skägget, det vill säga klippa från skägget, där finns det olika åsikter. Och det har berättats från flera av sahaba och salaf att de brukade klippa vad som kommer efter al-qabba, efter att man greppat skägget. Du tar knytnäve under hakan. Knyt skägget med näven under hakan. Och det skägg som kommer ut under näven brukade de klippa. Som Abdullah bin Umar och vissa andra från Salaf. Och Sheikh Albani har fördjupat sig i den här frågan. Och så pass att han anser att det är wajib. Det är wajib att klippa det skägg som är längre än knytnäven. Men alla alim, vad som verkar vara korrekt är att man får ha längre och man får klippa det, alltså det som är efter knytnäven, för att båda har nämnts i sunna och från as-salaf. Wallahu ta'ala alam. Ja. Ja, du tvättar ansiktet. Det, som du har tunt skägg, det räcker med att du för in vatten så att det når huden. När du tvättar ansiktet, du bara drar dina händer över skägget och kallas. Det räcker. Och här under behöver du inte tvätta. När vi säger skägget, vi talar inte om halsen. Utan det som du ska tvätta är ansiktet. Och har man tjockt skägg, så sa vi att det räcker med att man drar händerna över skägget. Och det sättet jag nämnde är inte wajib, utan ulema nämner att det är sunna att göra takhlil al-lahya. Jag har inte jag känner inte till att någon alim säger att det är wajib. Jag tror Ibn Hazm kanske säger att det är wajib. Men generellt, jumhur al-ulema är på sikten att det är sunna. Okej, okay, att göra takhlil al-lahya, som Ibn Baz säger att profeten liksom gjorde det inte ens alltid, så att du gör det ibland. Vi går vidare till dagens sista hadith innan salam. Tafaddal ya Abdallah.
Abdullah ibn Zayd sa radiyallahu anhu sade, profeten sallallahu alaihi wasallam gav 2/3 mudd med vatten för att tvaga sig. Därefter gnuggade han sina armar. Ahmed ibn Khuzaima ansåg den vara autentisk.
Ja, denna hadith handlar om vattenmängden som används vid el-wudu. Och här nämns då från Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu att profeten alaihissalam använde 2/3 av en mudd med vilket han gnuggade sina armbågar under wudu. Och hadithen är autentisk. Och då också nämns i Bukhari Muslim från Anas radiyallahu anhu att profeten alaihissalam brukade göra ghusl med en sa, med en sa upp till 5 amdad, och han brukade göra wudu med en mudd. Muttafaqun alayh. Och vi kommer att förklara dessa ord. En mudd, hiya arba, hiya rubu sa, nabawi. Mudd, ulema säger att det är att du fyller båda dina händer med någonting. Om du fyller, lägger ihop händerna och fyller dem, det är en mudd. Och det motsvarar ungefär 750 milliliter. 750 milliliter. Okej, okay. En liter är 1000 milliliter. Är 1000 milliliter. Så 3/4 av en liter, okej, okay, är en mudd islamiskt. Okej. Okay. 4 stycken mudd, 4 handfulla blir en sa. Då har vi måttet som är större. Och det är ungefär 3 liter. 3 liter vatten, eller det kan vara någonting annat. Så en sa är ungefär då 3 namn, 4 mudd, vilket då blir 3 liter. Och han nämnde Anas radiyallahu anhu att profeten al-islam brukade göra wudu med en mudd. Yani med 750 gram vatten. Milliliter vatten. Och det är samma sak. Nej, 750 milliliter vatten. Och här gjorde han wudu med 2/3 av en mudd. Yani ungefär en halv liter. Och då har vi mashallah här i flaskan. Så här mycket vatten gjorde profeten alaihissalam wudu med. Och då talar vi om vad? Tvätta händerna, skölja munnen, skölja näsan, tvätta ansiktet, tvätta armarna och tvätta fötterna. Med så här mycket vatten.
3 gånger. Var?
Allah alla. Men han gjorde wudu.
Också somalier, det finns folk som gör som ett glas.
Ja.
Glas
och, och som nämndes i hadithen, ibland lite mer. Gärna 250 milliliter mer. Gärna 750 milliliter. Men då nämner ulema att det här är det minsta, den minsta mängden som har berättats att han gjorde wudu med. Och för att det var så lite vatten så gnuggade han. För här, du kan inte ha så här lite vatten i wudu, bara hälla. Det kommer inte bli blött, utan då måste du nyttja vattnet. Att du har det i handen och gnuggar in det i handen till exempel. Då kommer det räcka. Så att han gjorde då vatten, gjorde då wudu med så här lite vatten. Och det är sunna, som ulema nämner baserat på denna hadith, att använda lite vatten när man gör wudu. Det är sunna att använda den här mängden av vatten när man gör wudu, gärna en mudd ungefär, när man utför wudu. Och att vi muslimer inte ska slösa. Vi ska inte vara slösaktiga. Och det här har berättats i en hadith från Abdullah ibn Mughaffal, där han säger att han hörde Rasulullah alaihi salatu wassalam säga att det kommer att komma en tid i denna umma. Det kommer att komma ett folk i denna umma. Ya'taduna fi tuhur wa du'a. Det kommer att komma ett folk i denna umma som kommer att överdriva i renlighet och i du'a. Och den hadithen är sahih från domedagens tecken. Är att det kommer ett folk som överdriver i renlighet. Och överdriver i dua. De här som gör dua en halvtimme i witter eller i tarawih och så vidare. Och på andra sätt. De har takalluf i sin dua. Använder massa ord och termer och sånt som inte har nämnts i sunna. Och de överdriver också i renlighet. Och en annan hadith. Det finns ikhtilaf om hadithen, men Sheikh Albani sa till slut att hadithen är hasan, att profeten Muhammad a.s. sa att du ska inte slösa vatten även om du står vid en forsande flod. Allah alam. Ja. Och det var en av salaf som såg en man slösa vatten i wudu. Och då så sa han till mannen, yani qallil, jag har mindre vatten. Och då så säger mannen, jag kan inte. Det räcker inte för mig. Och då så sa denna imam att det räckte för någon som var bättre än dig. Och faran med det här, om man inte rättar sig efter detta, är att det kan leda till wiswas. Att folk öppnar kranen på max och står och gör wudu och kanske använder 100 liter vatten. Yani i 10 minuter står kranen och rinner. Och de, ah, har jag blivit blöt, har jag inte blivit blöt och så vidare. Det här är från shaitan. Och det här är haram. Det är inte någonting mustahab. Det är inte från isbar al-wudu. Det är inte att vara på säkra sidan. Det här är wiswas från shaitan. Och Allah Azza wa Jalla har förbjudit att vi är slösaktiga. Vi ska inte vara slösaktiga. Och det öppnar också dörren för al-wasawis. Och profeten alaihi salam har fördömt de som överdriver i wudu. Han sa för man zada ala hada faqad asaa aw zalam. Den som gör mer än den wudu jag har gjort, han har gjort fel och han har gjort orättvisa. Så att det är inte bra, det är inte att vara på säkra sidan, det är inte mer att taqwa, att tvätta sina kroppsdelar 4-5 gånger, att använda mera vatten, yani överdrivet mycket vatten, är inte någonting som islam godkänner, utan det är någonting som då är fel. Och som subhanallah, vi finner också idag att man uppmanas till att använda mindre vatten, naturen och yani det bättre och så vidare. Vi har också här att det är rekommenderat att gnugga kroppen när man gör wudu. Och det här faller in under isbagh al-wudu. Det är mer yani fullbordat att gnugga vattnet in i huden när man gör wudu. Och majoriteten av ulema säger att det är mustahab. Det är rekommenderat att gnugga huden när man gör wudu. Medan Imam Malik, och då har vi så fel förra hadithen, men här är det korrekt, Imam Malik är på åsikten att det är wajib att gnugga i all wudu, baserat på denna hadith. Och Imam Ahmed, och som vi sa, majoriteten av ulema är på åsikten att det inte är wajib. För att det har inte nämnts i Koranversen. Allah säger tvätta era armar. Och om jag för in armen under kranen, då har jag tvättat den. Även om jag inte har gnuggat den. Så jag har praktiserat versen. Så därför kan man inte komma och säga att det är wajib. Utan det här var någonting som profeten Al-Tam gjorde den här gången på grund av att det var så lite vatten. Men ulema nämner att det är då rekommenderat att gnugga när man gör wudu. Och också om vattnet inte når huden förutom genom att gnugga, då blir det wajib. Som vi sa, det här mellan tårna till exempel. Om vattnet inte kommer in mellan tårna, då blir det wajib att föra in fingrarna mellan tårna så att vattnet når. Och samma sak på huden, om vattnet inte når huden på grund av någon anledning, då blir det också wajib att gnugga. Men i grunden är det inte wajib. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.